Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Podplay.
En klappa.
Blev en klappa där? Ja, du unnar dig en klappa. Ja, det är en nyårsklappen 2022.
Ja, nu är det nytt år. Väldigt misslyckat nyår för mig, om jag ska vara helt ärlig.
Ja, men rätt misslyckat för mig med.
Men du vet, vi är ju nu i Lofsdalen. Våra kompisar Kalle och Emily har ju köpt det gamla hotellet. Alltså, det finns ju mycket historia om det här hotellet. Det står tomt i typ 15 år och det har varit Coop-butik och det har varit krog och det har varit spelhall. Alltså, du vet, det finns ju så mycket sägningar om det här hotellet. Men de har köpt det här av en excentrisk Enköpingsbo. Mattias visste om vem det var, han kom från Enköping. Och liksom, ja, men renoverat hela klubbet och dragit upp liksom gänget från Bläck, som är en mysrestaurang i Stockholm. Och
alltså de som jobbar där, de säsongar nu liksom och kör vintertider.
Precis.
Nice.
De har ju Hellas också ute på Hellasgården i Stockholm, som ett friluftsområde som har tagit över. Så att, du vet, man säger okej, men jag vill ha en liten snacks bara. Jag vill inte kanske bara ha grillchips, utan jag vill ha en liten sån pinnbröd med lite smör. Allt sånt där finns ju. Och sen så, ja, men det är ju skitmysigt. Det är många som vi känner, många kompisar till dem liksom som här. Så att vi är ju ett stort gäng. Så åker man skidor, bastar lite, sitter och hänger hela kvällen och spelar lite spel, pingis. Festa lite, ja, men du vet, det är bara mycket, mycket härligt. Mycket, mycket härligt måste jag säga. Så på nyårsafton då så är vi ett gäng och vi ska då ha en långbord. Vi skulle upp hit med våra kompisar som fick corona, båda de familjerna. Så det blir lite så här, jaha okej, nyår, ja, vi tränger oss ner här och ser. Kör en liten så här afterski. Ja, ska gå upp och byta om då och sen blir det middag. Och sen vill barnen för första gången i sitt liv gå och lägga sig då innan tolvslaget. Och jag ska ju då natta dem och klockan är så här 20:12 typ. Jag bara okej, jag gör det snabbt. Mattias, om jag somnar, väck mig. Vaknar halv ett och bara så här. Nej, men det går ju inte liksom. Några glas under västen, ska natta barnen och han kommer upp så här, älskling, jag var så här, nej, jag vill sova. Men du vet, man vaknar upp dagen efter och säger gott nytt år. Han bara gott nytt år, kanon, kanon. Så att, jag tänkte att det var lite talande för det, liksom, det skitåret som har varit i mitt liv. Så fick det sluta med skit och sen kan det bara bli bättre.
Ja, exakt. Det var nej, men det var super, super trevligt. Vi var uppe hos Joels föräldrar med barnen och firade liksom lilljul eftersom inte jag hade barnen på julafton. Men sakteligen under dagen så börjar en liten halsont krypa sig på. Och jag vet att vi ska till Norge om två dagar. Och vi har också två väldigt coronarädda Sverige här. Så jag säger till Joel diskret. Jag tror jag måste åka och testa mig så vi inte liksom ställer till någonting. Och framförallt är det ingen idé att tuffa upp till norska gränsen och bli liksom bortmotad därifrån. Och hur ska man liksom lösa det här? För att vi är liksom fast i huset på nyårsafton. Och jag känner liksom att det börjar så här komma lite feber. Ja, men du vet, jag vet ju inte vad som är självframkallat eller inte. Liksom. Och Tom Allad kämpar på där, så han somnar ju liksom 11:30. Jag kan ju inte pussa Joel, för jag vet ju inte om jag har covid. Jag kan ju inte pussa honom vid 12-slaget, så jag bara säger tack och godnatt och går och lägger mig liksom,
nej,
med Penny.
För att krypa, du vågar inte säga någonting.
Nej, för att krypa iväg då till apoteket och göra sånt där självtest då på nyårsdagen. Men det visade sig vara negativt, som tur var. Och sen gjorde jag ett test till då när jag kom in i Norge. Så ja, för att vara 100 liksom.
Så du gick omkring och var stressad hela nyårsafton?
Ja, exakt. Tänkte så här, jag är hemligt sjuk. Och har förmodligen smittat hela familjen. Ja, men förstår du den ångesten?
Nej, men gud vilken ångest.
Nej, för Joel hade träffat hans kompis Mattias typ ja, men 4-5 dagar tidigare. Och han hade då fått bevisad covid på dagen innan nyår. Och jag frågade sig, men vad är symptomen då? Han bara, nej men det var typ bara lite halsont. Så de är ju väldigt milda liksom. Och precis, så jag, det spädde ju på min panik liksom i det hela. För då tänkte jag så här, åh gud, jag har fått ut av Joel. Som aldrig har fått det när jag har haft det. Och han har bara liksom fört det vidare till mig. Och nu kommer jag så här, kanske även att mörda hans föräldrar liksom. Ja, men förstår du ångesten?
Det hade ungefär lika härliga. Jag hade ju i och för sig väldigt härligt fram till 11:30. Men ja, du vet, man känner sig också så här, jaha, okej. Okay. Och sen hade de andra hade kört på typ till så här, ja men 3:30.
Och
jag vaknade där vid typ, och sen vaknade jag igen vid 3, då bara dunk, dunk, dunk. Då var det så här, diskon är på golvet. Jag säger, kanske ska jag gå upp nu då? Men du vet, när så här, den är jobbig, den där känslan att så här, allt är över.
Ja.
Lite som när det tar slut med någon kille ibland, så har man tänkt så här, men nu är det slut. Och så kanske man ångrar lite med någon annan, så bara, nej, jag kanske inte ville det. Och så är det så här, fast nu finns det point of no return.
Ja, men
finns ju många olika skepnader liksom.
Nej, men det där kommer jag ihåg från när man var liksom, jag var ju en sån där som kunde somna rätt tidigt, du vet, typ på så här midsommarafton, så här, 3 snapsar in så somnar jag liksom. Och så vaknar man klockan 3 på morgonen omtucknad och glad, och hade typ så här fylledäckat vid liksom 8:30, och sen så vaknar man och så bara är det värsta festen som pågår vid 3. Och då är man liksom inte med i matchen, så det är lika bra att ligga kvar, så man bitter som fan när man vaknar på morgonen.
Men också man ligger och lyssnar på sitt eget misslyckande och tycker ändå att det är lite skönt att man kommer vakna upp och känna sig ganska fräsch.
Mm, som man säger, sursnipa dagen efter, som bara såhär, ha, gud vad ni är trötta.
Och nu är ni där i Norge.
Vi är i Norge, och ja, det har varit, det går var faktiskt en snöstorm typ hela dagen, men idag är det faktiskt stilla och bra, och jag såg faktiskt en glimt av solen precis vid frukost, men det är åtminstone ingen snöstorm. Det är grått däremot, men backarna här är ju helt otroliga. Det är som att vara i Åre fast med liksom Sälen distans rent transportmässigt. Så, och folk frågar om det är svårt att åka in i Norge. Vi åkte ju liksom in i Norge efter Sälen, om man säger så. Och jag var så här, nej, det var det inte, för det var nämligen bara en skylt som det stod Norge vid, och det var liksom ingen tull, utan helt plötsligt var man bara i Norge. Och sen fick man typ ett sms där det stod att man var tvungen att covid-testa sig, och då får man inte olika så här teststationer, eller så kan man bara göra ett vanligt hemmatest. Så ja, som tur var hade jag ju redan fått bekräftat.
Och sen visade man upp det då, eller?
Precis, så fotar man bara av det och har det i telefonen. Alltså det är ju väldigt slappt, måste jag säga. Men skulle du då liksom inte göra testet och du skulle bli stoppad, då får du böta rätt mycket. Så att det är ju värt att göra testet liksom.
Jag tänker så här, de här Norge-skämten som man körde ja, men, mellan typ 9 och 12, som så här, var typ de skämten man körde i skolan. Och det är så här, ja men hur många varv kör norrman i en rondell? Så här, 9. Men nu kan jag inte ens längre. Men jag bara tänker så här,
hur
låg... Ja men det var så här, vad är maxantalet för en norrman att köra en rondell? 9. Så bara... Och norsken och svensken och Bellman. Så tänker jag så här, det här var ju innan den riktigaste uppens tid. Men hur lätt det var att skratta äkta då. Det vill säga, ingen behövde vara edgy. Ingen Nej. Behövde så här, tänka på att det skulle vara appropriate. Det var så här, man sa något litet skämt och sen skrattade man ihjäl sig.
Så var det med det. Varför. Men det var väldigt roligt.
Eller var det roligt? Det kanske var roligt.
Ja. Högst oklart, men det var roligt nu när jag var i Norge och producerade reklamfilm för norska med Mira. Så visade de upp hur Norge då ser på Sverige genom ett humorprogram som är väldigt stort i Norge. Vi ska lyssna lite på ett klipp här. Ja, det här är då en väldigt då kåt kvinna som är då spelad av en man som då vill fira midsommar och att alla människor på den här festen är jättetråkiga. Alltså det är så de ser på oss. Det var ju liksom, du vet, jag har gjort några så här situationer med barnen där de får liksom improvisera och göra mig då som karaktär, hur de upplever, eller hur Penny då exempelvis upplever mig som förälder, och då är det att jag förfördelar liksom lillebrorsan och hon och så, det blir liksom, det är jättekomiskt på ett sätt, men det är också lite så här, aj, oj, det är så hon upplever det. Ja, så det var ju liksom lite skrattet i halsen där, man bara satt och skrattade med liksom, och var så här, fan, är vi så tråkiga alltså.
Du menar att människor i Norge har högre andel ADHD och då tycker att vi är tråkiga här i Sverige? Det,
ja, men vi har så torra traditioner och liksom, att vi inte gör någonting. Det var mer det. Och när vi gör någonting så är vi oftast med sprunget ur sex.
Ja, men...
Något av det som kan vara lite vanskelig är det intima. Alltså, de ligger 50 år foran oss där också. Alltså, vi har ju våra erogena zoner. De har helt åpenbart mange flere erogene zoner enn oss.
Ikke bare kna med der, kna med også på Vasavortan.
Vasavortan, jeg ikke helt sikker på hvor det igjen. Altså, det, kan det være her, eller?
Ikke bare slikke med der, slikke med også på Klaraklumpen.
Akkurat. Klaraklumpen, det blir vel...
Ikke bare ta fingeren inn der, ta også fingeren inn i Sankt Olavsbrekken.
Du vet, svenskene har jo ikke vanlig orgasme, sånn som vi har. De har noe som er mye kraftigere og sterkere, altså. Det er ikke noen spøk.
Det var ändå ganska skarpt, måste jag säga.
Ja, jag håller med dig. Nej, men vadå, som att inte normen är traditionsbundna? Ja.
Ja, ja. Jag såg här på norska Så ska det låta. Vi har ju norsk tv, så jag älskar ju att kolla på tv. Det säger någonting om så här, vad är, hur funkar det här landet liksom.
Men har de mest underhållning i landet?
Ja, men det har de. Det är ju verkligen copy-paste. Det är ju inte ett svenskt format, det är ett internationellt format. Men det har ju gått väldigt länge i Sverige. Så vi har ju en relation till utav det. Men programledaren såg ut som ungefär som Erik Saade. Och musikerna var liksom... lite mer dämpade, skulle jag säga, än svenska musikerna. De var liksom lite mer försiktiga och trevande så där. Kändes rätt nervösa. Men morsamt. Okej, nu måste vi sluta prata norska.
Jag har aldrig sett en norsk stuppare.
Nu när du säger det. Det kanske är humor som inte funkar här. Å andra sidan har de ju Ylvis. Och har man Ylvis så har man allt, enligt mig.
Ja, i och för sig. Har man Ylvis, då behöver man inte liksom komma med någonting annat. Och Ylvis hade jag glömt. Jag älskar Ylvis. Så Ylvis skulle jag kunna bli kär i. I alla fall mitt 18-åriga jag.
Ja, men ja. Mitt nuvarande jag också. Tyvärr.
Ingen får lyssna på det här. What the fuck say? Du, nu sitter jag i sängen och tittar ut. Det är så här knallblå sol. Det snöade igår kväll. Mattias är med barnen i backen. Jag skulle inte åka skidor på grund av min operation, men har åkt några åk. Det går liksom inte. Första dagen, andra dagen, så här, gick jag och promenerade lite på berget. Och sen så bara, jag måste bara åka upp och titta på berget. Och sen, men jag åker så här, som en 80-talist kvinna typ som är med i Sällskapsresan med så här raka ben jättetätt ihop och minikinisvänger så att det inte ska vara något tryck. Men det är så jävla härligt att vara i fjällen, men det är jobbigt och ja, men för en liksom människa som jag, en ADHD-människa som jag, som vi inte har pratat om i och för sig i podden, att stå bredvid och titta på, det är liksom, det är som att så här, se en antilop och vara dödshungrig och så här, inte ha en pilbåge, lite den känslan. Och
jag förstår. Okej, det kan många relatera till hur det känns.
Ja, gissa vannen. Men du, ska vi prata lite om tendenser? Lite för året som har gått, men också lite, försöka göra lite faith popcorn, som är så här super håsad, vad ska man säga, framtidsanalytiker hette, som bodde i New York bara på 80-talet och 90-talet. Allt faith popcorn sa, bara namnet är formidabelt, var så här, så blir det. Så blir det.
Precis.
Jag vet inte om man kan jämföra. Kai Bond fick något epitet den här året.
Ja.
Tanta Loren, att hon var vår svenska liksom, faith popcorn. Men jag vet inte. Så du får överta den lilla manteln nu som siare.
Ja, men jag är ingen jättesiare. Jag kan ju bara skönja olika trender. Lite granna, men jag är ju alldeles för feg för att säga liksom att så här är det, med samma självklarhet som Faith Popcorn hade gjort. Men det vi har sett mycket på sociala medier, det är ju det här med diagnoser. Det verkar ju ha varit en stor grej 2021, att man kommer ut med en diagnos. Ah, och det förklarar saker och ting för människor med diagnoser. Det är ju som att diagnosen är liksom, den är fortfarande så skammig. Alla älskar ju folk som kommer ut med diagnoser, men människor som har varit lite äldre än liksom 20 plus generationer som kommer ut med diagnoser, det är någonting man inte vill stå för det betyder också indirekt att allting jag har sagt, det kanske har varit utifrån min diagnos. Vi har sett Ellen Bergström nu senast kommit ut med sin diagnos. Vi har väl sett under året att Elaine Eksvärd har kommit ut med en eventuell ADHD-diagnos. Och alltså, nu, det börjar liksom bubbla lite i diagnosträsket. Magnus Betnér har en hel stor session om att han har ADHD och är väldigt chockad över det här. Och jag tänker att vi lyssnar lite på det.
För att när jag inte får ut och jobba, jag mår ju inte bra liksom. Och vi har också fått reda på varför det är så nu. Jag fick reda på för 2 veckor sedan faktiskt att jag har ADHD. Det kan ju se lite förvånad ut. Vad fan? Jag hade ingen aning om det. Jag hade på riktigt ingen aning om det. Min terapeut säger plötsligt, vi sitter och snackar en dag. Eller sitter och snackar, det är ju inte som att vi är ute och tar en öl. Jag är ju där för att jag mår dåligt i huvudet liksom. Så säger hon bara så här, hur tycker du att vi ska göra förresten med det här med din ADHD? Men vadå? Vad fan? Jag är 46. Det är ingen som har sagt ett skit om att jag har ADHD. Det hade ju varit bra att veta när man var 14. Nu är det ju för sent. Jag har hoppat av lärarhögskolan 2 gånger och spelat bort hyran 8 månader om året. Liksom, det är för sent nu. Då hade det varit nyttigt att veta. Varför jag satt i korridoren varannan lektion när mina kompisar fortfarande var inne i klassrummet för att jag hade kastat sudd på någon. Liksom. Men nu kommer de med det när jag är 46. Så jag sa, vadå ADHD? Vad fan kommer det här ifrån? Liksom, vad är det som tyder på att jag har ADHD? Och hon bara, ja, allt.
Här måste ju jag som själv också har fått en ADHD-diagnos i juni och i år känna mig väldigt chockad över Magnus Betnérs reaktion. Och jag säger inte det så här, alla får ju såklart känna och tycka vad de vill. Det här är ju liksom komplicerad diagnos och man måste ju också ha med i beräkningen att 5% av alla människor som är så här impulsiva och inte har någon konsekvenstänk har ju inte ADHD, så att vi kan liksom inte heller bara dra alla över en kam. Att alla som är impulsiva och gör lite tokig grejer och liksom vågar kasta sig ut i världen och så här, ADHD, så är det ju inte. Men det känns ju lite som att, jag vet inte om det har någonting med MeToo att göra också, att liksom det var många i, vad ska man säga, i nöjesvärlden som ja, men kanske trampade lite i klaveret eller uttryckte saker, blev osams med varandra, och nu det kan vara skönt kanske att få en förklaring eller, ursäkta uttryckt, skylla på det. För det kan man väl få göra lite om man får en diagnos, eller? Det där tycker jag också är kul.
Ja, alltså, det, precis. Det är lite, det har ju varit en situation här med Sherry versus Naked som har pågått då under 2021, där hon skulle släppa en klädkollektion med kedjan Naked. Sen kommer det fram att Naked då har behandlat sin personal och praktikanter illa, och då vill Sherry då avbryta det här samarbetet med Naked. Hon får lov att göra det, men i det här avtalet så står det ju liksom att men vi kommer ju behöva sälja de här kläderna, för de är ju redan producerade, men vi kan ta bort liksom ditt namn och så vidare. Och när Sherry då inte har läst sitt avtal, vilket uppenbart verkar vara fallet, och ser att då de här hennes kläder är till salu på Nikes hemsida, så rasar hon och skriker och gormar och drar då liksom svart kortet. Förstår du vad jag menar?
Ja, jag vet.
Fast i grunden så handlar det kanske om att hon inte har läst avtalet, för det fanns ju faktiskt ett rätt schysst avtal. De lät henne liksom gå fri fast de hade skrivit det utan att... debitera henne, men med luft om att sälja hennes kläder, och det här har hon skrivit på. Sen om hon inte har läst avtalet, det är en sak, men att börja dra svartkortet då blir ju ett problem, för att då ser ju det rätt dumt ut i sammanhanget, för det har ju ingenting med någonting att göra. Och det kan ju vara lite så med att dra ADHD-kortet, för har man gjort jävligt mycket konstiga grejer i sociala medier, då är det verkligen legitimt att dra ADHD-kortet för att säga så här, men det var, allt jag gjort har varit på grund av att jag har varit psykiskt försvagad på grund av min diagnos, så ingenting av det jag gjort eller sagt har varit utav relevans. Det är ju lite det vi kan uppleva ibland, att Cissi Wallin har gjort när hon har liksom varit i någonting och sen går hon ur någonting och sen i någonting igen, att hon använder sina försvagningar, eller vad jag ska kalla det för, utan att liksom låta raljant, på ett sätt som främjar hennes sätt att faktiskt få raljera.
Ja, jag fattar. Och jag kan tycka också att man, jag men, jag har ju många kompisar och liksom i familjen, jag lever ju, jag men, själv då sen nära med många med ADHD, och det kan ju bli så här, det är klart att det är jätteskönt att säga att det beror på det eller det, men det som är också att om man nu är en välfungerande människa som går till jobbet, tjänar pengar och kan göra ditten och datten på fritiden och klara av saker, då finns det ju inte en hel förklaring i att man kan skylla liksom, ja men, all sin skit på en diagnos. För det finns ju människor med väldigt svår diagnos. Jag menar, 78% av alla män som sitter i fängelse är ju diagnostiserade med ADHD. Så att jag förstår du vad jag menar? Det finns ju liksom grader i helvetet. Men jag liksom har ju träffat många tjejer och kompisar som... Ja men de känner ändå lite skam. De blir så här, alla kvinnor som till exempel blir utbrända har ju ofta en ADHD-diagnos som har legat liggande, som har varit väldigt duktiga i skolan och skött allting, men att liksom det blir för mycket. Och det gäller ju även autism och liknande, att så här, man ser inte på tjejer med de glasögonen, men på killar har man det.
Ja, precis. Och metoderna är ju också ställda, som jag har förstått det, alltså att diagnoserna yttrar sig otroligt olika på kvinnor och män. Och det hänger ju också ihop med hormonell balans, ska vi också vara väldigt tydlig med.
Ja, och vad är vad? Jag tror att kanske lättare för Ellen Bergström, hon är ju 30-någonting. Men så tänker jag så här, en kompis sa till mig, jag vet att jag har ADHD, men nu är jag ju chef och så jag vet inte, egentligen behöver inte jag min diagnos, men jag kommer nog göra det för att jag måste vara en kvinna i statistiken. Och det här tror jag liksom påverkar så mycket. Det berörde mig så mycket att det är så svårt för oss kvinnor att få någon evidens på någonting, som nu när jag opererat mig. Jag är så här, kan jag träna? Kan jag åka skidor? Det finns för fan inga svar, för det är ingen som har brytt sig om förlossningsskador fram till år 2021 liksom. Nej. Och det är samma sak med diagnoser, så att det är ingen som har brytt sig om det för kvinnor, för vi har varit så duktiga på att kamouflera. Men ju fler kvinnor som blir utbrända, så måste vi börja rota i vad som är vad liksom. Och men vad precis, är hormonellt, vad är liksom förklimakteriet och klimakteriet, vad är depressioner, vad är utbrändhet? Just nu känns det som så här, ja men nu gör vi en utredning så får vi svar på allt, och så är det ju inte liksom. Så det behövs en liksom mer nyanserad debatt kring det här, känner jag.
Nej, men precis, och du har ju faktiskt inte pratat någonting om det här, men du har gjort en stor utredning, och du skulle ju gjort en utredning egentligen, påbörja en utredning för flera år sedan, men då valde både läkare och du att avbryta för att du var i en process i livet där det var svårt faktiskt att veta vad som var vad i den situationen. Men nu när du liksom har varit på andra sidan utav det här och samma, vad ska jag säga, problematik kvarstår, då kändes det väl rätt legitimt att äntligen få ta itu med det. Men med det sagt vill jag bara så här, belysa att vi måste fortsätta prata om det hormonella, men jag vill att du berättar lite om vad det är som har hänt.
Ja, men jag har ju börjat med en utredning två gånger i mitt liv. Senast då när Bobo var ganska nyfödd, och då hade jag, men då var ju min relation ganska ny med Mattias. Och jag tror att jag någonstans ändå kände så här att ja, men vi har precis blivit tillsammans. Att jag kanske ändå ville framstå som så här duktig mamma, duktig liksom flickvän. Jag vet inte, jag försöker analysera varför jag inte liksom drog det hårdare framåt då. Men så gick jag tillbaka så kollade jag då på de som hade fyllt i. Man ska ju be kompisar fylla i då. Men olika formulär, det är ju liksom... Men det är bra att det är en gedigen utredning. Man pratar med psykologer, man träffar läkare. Den här gången fick jag också stå på ett ben. Och, så man ska utesluta allt annat. Som till exempel
ja, framförallt var det ett ben-testet som avgörande. Nej, men de har ju intervjuat mig, de har ju intervjuat andra runt omkring dig. Liksom,
ja,
för att så här...
många. Jag gav ju 22 ja. Namn.
Vad är det som tyder på att jag har ADHD? Och hon bara, ja, allt.
De,
ja.
Hon var så här, okej. Men det som jag tyckte var fascinerande var att de flesta som jag pratade med hade min terapeut och pratat med väldigt länge. Så jag var så här, okej, men nu måste jag jobba. Det vill säga, det kändes, hon var väldigt intresserad att ta reda på vad som är vad. För det är så här, jag har ju ändå 5 barn. Jag har ingen förälder kvar i livet. Jag har en man med ADHD. Alltså jag menar så här, jag fattar att det är svårt att veta riktigt vad som är vad. Liksom. Ja. Men nu i alla fall så... nej men jag kände mig ju liksom inte dugg tveksam. Men det var
och vi har ju skojat om det här i flera år utan att faktiskt veta. Men nu vet vi ju att vi börjat inte ett skämt längre.
Ja, nej, det är inget skämt längre. Men det är också så när man ser... Det är just de här... om man kan ta hörnstenarna i... Om ni, någon som lyssnar tänker så här... kan jag ha ADHD liksom? Så tycker jag också att dels så skapar man ju sin egen lösning på problem. Och det tycker jag man ser så här... Det skrev Ellen Bergström också nu när hon fick någon fråga. För jag ser initialt att man försvarar att man är smart fast man har ADHD fast inte har med det att göra. Hon skriver inte så mycket om sin problematik men hon skriver att hon är väldigt bra matematiskt. Att hon är väldigt bra på att se liksom, siffror och former. Och, så här, och det är jag också. Men hon skriver ingenting om vardagsproblematiken. Och det här tycker jag också... Det här tycker jag har varit den största skammen. Just för att tjejer ska vara ordentliga, ordning och reda, komma i tid, bla bla. Det är så vi historiskt uppfostrade. Och har vi inte varit det, eller lyckats med det, så har det varit liksom... Men gud, hon är en tomboy liksom. Hon har varit rörig, hon är så här, vill klättra i träd. Det ska liksom romantiseras, fast det är inte ett dugg romantiskt. Att ha jättesvårt att komma i tid, eller att inte kunna städa sitt rum, eller att glömma grejer hela tiden. Man får liksom... När man ser hur andra jobbar, ja, men nu ser man ju tydligare hur hårt många med ADHD jobbar för att göra de vardagssakerna. Liksom. Och det tror jag för tjejer är det en skam att inte klara det som ett rinnande vatten och vara liksom en husmor. För jag har ofta tittat på så här, många av mina kompisar och tänkt så här, vad gör? Gör hon något magiskt med disktrasan? För när hon drar över bordet så blir det liksom blankt och fint. Som en liksom trolldom typ. Men när jag gör det... Alltså det är hela tiden det som jag liksom har sett. Jag är svårt att få ihop de där liksom, ja, men de vardagsgrejerna. Och det tror jag så här, det är ingen som kräver det av en kille. Så killar är så här, ja men vad fan, städa, skit i det. Och då har jag ju kompenserat.
Du bröt armen 18 gånger och det är inget konstigt för du är bara lite vild.
Ja, precis. Och så här, vadå? Vilka killar kan städa? Liksom? Då får han göra annat. Byta liksom, däck på bilen och bla bla. Och så har man stått där, kanske man har varit 2 som varit dåliga på det där. Vilket då har skapat såklart kaos i vardagen liksom, på många sätt. Och jag har ju levt såklart, kaka söker maka. Man söker sig till män som också är så här, impulsiva, kör på, flyttar. Ja, men liksom, haka på allt det impulsiva som man vill göra liksom. Sen blir man ju äldre och tröttare, som tur är. Men just ser jag att jag ser hela tiden att kvinnor vill ge en förklaring till sin ADHD. Alltså förstår du så här, nej, det är inte det att jag inte är smart eller liksom, det är inget fel på mig. Istället för att säga som det är, att alla kvinnor med ADHD har ju problem med vardagsbestyren. Det är ju det,
ja, och det tycker jag är så viktigt att belysa. Och det är ju mer det. Liksom, ja. För att det kanske inte drabbar dig personligen, men för alla oss runt omkring dig blir ju det drabbande. Alltså det kan ju få oanade konsekvenser. vi har ju väl haft hur många situationer som helst med podden där det har varit liksom en utmaning och det har vi tärt på liksom oss många gånger som poddduo. Men jag minns i alla fall när du fick din diagnos att du var rätt chockad.
Nej, men jag var inte chockad. Jag var chockad över hur jag själv reagerade.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
För du var men ändå det... liksom, du kände dig ändå sårad eller liksom, alltså jag tycker det är viktigt att vi belyser det, att du bara så här, det var ingen axelryckning för dig, för det var ändå
någonting. Nej. Men jag tyckte att det var ganska skönt. Jag har flera kompisar som har fått sina diagnoser det här året. Ja. Och du och jag har pratat mycket om liksom så här, vad är hormonellt, så här, för klimakteriet, så här, vad är vad? Och jag tror verkligen att att i en viss ålder så kan det vara en, kanske kan vara orsaken till att man tar tag i det. Men ibland så tror jag också att det kan vara just som så här, jag har ju massa kompisar som säger, jag kan väl inte leva, jag vet inte hur man jobbar, jag klarar inte av någonting. Och jag har varit så här, men du ska inte så här, kolla om du är för klimakteriet då. Men jag har gjort det en gång, så här, jo men det var ju ett år sedan, det där kan ju gå fort. Och liksom, människor som har blivit radikalt förändrade. Jag satt på någon jullunch här innan jul och en av tjejerna var så här, jag mår så dåligt när jag tänker på mitt förklimakterie att jag inte förstod vad det var. Jag var inte enligt mig själv då en bra människa. Jag gjorde så mycket konstiga grejer som jag skäms för, både mot liksom den jag älskade och runt omkring. Alltså en honjävuls liv och lust där. En hormoniell galenskap. Och den tror jag vi alla kan känna igen. Liksom. Nej, men vad är vad? Och du har ju liksom, du släpper ju en podd nu med Her Care som, och försöker belysa det här ämnet.
Ja, men precis. För jag har ju många gånger tänkt att jag har nog... Jag finns med i ADHD-spektrat. Men jag är inte liksom, jag är ändå så strukturerad och organiserad. Jag har inga problem att få ihop med just mina vardagssysslor. Så det är det som hela tiden har fått mig att så här, tveka på om det verkligen är så. Och sen så kan man ju vara... Alltså vi är ju bara kemi liksom. Alltså, så här, alltså biokemiskt så är vi ju fulla av olika substanser. Och det är väl snarare där ibland jag har upplevt att det så här pikar och dippar liksom.
Vadå? Vänta, nu fattade inte jag.
Nej, men så här, vi är ju fulla av kemi, alla människor. Och kvinnors kemi ser ju inte alls ut som män. Så om vi kollar då på statistiken för psykisk ohälsa och om vi också kollar på så här, exempelvis skilsmässostatistiken, så kan vi se att det är ungefär över en halv miljon kvinnor idag som går på antidepp. Och börjar man kolla på liksom, alltså själva kurvan, så pikar det ju här runt 40. Och man förstår inte vad som händer, kvinnan blir förändrad, det är fel på mannen tycker man och så vidare. Mäns liksom, cykel med testosteronnivån, den ligger exakt identisk under en månad. Det är ingenting som sker i en man. Under tiden en kvinnas cykel har liksom ups and downs med liksom ägglossning, PMS och så vidare. När vi i 30-årsåldern jobbar som mest, skaffar barn, flyttar, byter bostad, allt det där som vi ska självförverkliga, då kommer någonting som heter stress in i vårt liv. Och stress har väldigt negativ påverkan för kvinnan. För det är nämligen så att då töms våra liksom förråd på GABA och serotonin. Och vi fyller inte på de här förråden, för vi vet inte att vi kan äta tillskott, vi vet inte att vi kan behöva lägga om våran kost och så vidare. Och helt plötsligt då kommer du in i någonting som kallas för förklimakteriet. Och då kan du komma i highs and lows and blues och så vidare. Och du förstår egentligen inte vad det är som händer med din kropp. Det första du gör då, för att vi pratar så mycket om psykisk ohälsa idag, det är att du går och får ett antidepp. Det antideppet gör det att det använder upp det där lilla kapitalet av serotonin som redan finns i kroppen, men också ger dig konstgjort sånt. Sen tror du kanske någon gång vid någon high att så här, nej, men nu är jag nog ur min depression. Nu behöver jag inte göra det här längre. Och så kör du på så ett tag. Och sen kommer då riktiga klimakteriet. Och då är alla värden i botten. Så jag tycker det är så jävla viktigt att man så här tar reda på... I och med att vår vård inte är samkörd. Alltså din allmänläkare och din gynekolog. Det är inte samma anrättning i det svenska vårdsystemet. Men i det amerikanska vårdsystemet så är det det. Där går kvinnan och kollar en gång per år sina liksom biokemiska nivåer. Och så får man liksom, blir man precis som man är en radiofrekvens i och med att vi är biokemi, så får man det där liksom reglerat med då hjälp av tillskott och det du behöver. Med det sagt betyder ju inte att du inte kanske inte får antidepp, men att många av de här grejerna kan regleras långt innan. Så man måste ta reda på vad som är vad, och hos HerCare finns ju liksom både allmänläkare och gynekologi och liksom coaching etc. och psykolog i samma byggnad. Så man kan hjälpa dig med det du behöver ha uträtt. Liksom. Så därför gör jag den här podden, för att så här kunna komma till sans med det här. För att vi kvinnor sliter på våra kroppar på ett ohyggligt sätt och vet egentligen inte vad som är vad. Och då kanske inte alltid rätt att bara springa till antideppvården, för det kanske inte är den hjälpen du behöver. Det var inte den hjälpen jag behövde, exempelvis. Under tiden i ditt fall så är det liksom... Där har du känt att det är vardagsbekymren som liksom tar över mig och jag inte får ihop mitt liv. Då kanske det är rätt väg att gå. Liksom.
Men jag tänker också så här, jag tycker att om man jämför då med den serotonin, det är ju lite samma sak som händer med människor som har ADHD. Man har lägre doser av dopamin och serotonin. Så att det som kan hända då när man kommer i förklimakteriet är så här, gud, jag känner att jag får inte ihop det. Jag kanske har ADHD. Jag måste ändå se det som en förklaring till att så många av mina kompisar har gjort utredning för ADHD-diagnos de senaste 2 åren. Att så här, någonting händer. Men jag tänker allmänt så är... Man kan också ha olika ADHD-symptom. Liksom. Och det är samma sak med ADD. Man känner att man får ingenting gjort. Och det är också lite samma sak med klimakteriet och förklimakteriet. Att man känner så här, nej men gud, jag vill inte göra någonting. Jag vill bara ligga här och kolla på tv. Jag har ingen ork och lust kvar. Så att det är väldigt bra att man gör en utredning. Men jag tänker också det här med impulsivitet. För du är ju också en väldigt impulsiv människa. Och det som jag säger, så här, det kan vara en orsak till att man har ADHD, men det kan också vara att man är en impulsiv människa och kommer från liksom bakgrund som gör att man förklarar sig mycket själv. Man måste ta snabba beslut. Men vad är anledningen till att du aldrig har gjort en utredning? Har du känt att jag klarar mig ändå så bra i vardag? Jag känner inte att det skulle ju verkligen göra till eller från. Eller hur har du resonerat liksom?
Nej, men de personer som jag har runt omkring mig som jag vet har en tydlig ADHD-diagnos, det är just personer som har problem med att få ihop vardagslivet. Att man är liksom en stark inspiratör och liksom driven och så, det är ju aldrig till en nackdel för en diagnos. Alltså det är väl det liksom de flesta är rädda för, att det ska tvagas bort med den här medicineringen. Men det är ju absolut inte så det funkar. Men i och med att jag har känt så här... Jag klarar av liksom en vardag. Jag har inga problem med att vara simultan och få ihop mitt liv. Det är ytterst sällan jag liksom bommar grejer eller tappar bort grejer eller missar saker. Jag är väldigt liksom organisatorisk. Så för mig har det varit väldigt tydligt att jag har talat emot en ADHD då jag liksom indirekt då intervjuat mina kompisar med vad är det som du upplever är... Liksom, det är svåra för att jag kan känna igen mycket annat mellan oss liksom, i det du beskriver. Men här skiljer det sig. Och då har jag tänkt så här, det kanske inte handlar om ADHD just i mitt fall. Om inte annat så har jag varit jävligt duktig på att träna bort den. Utan det kanske snarare handlar om hormoner. För där är jag väldigt mycket mer känslig. Exempelvis så bytte jag till en alldeles för stark spiral med alldeles för mycket östrogen för ett år sedan och blev superdeprimerad. Som tur var kunde jag liksom, via uteslutningsmetoden förstå att det var det, men jag trodde för riktigt att jag hade hamnat i förklimakteriet under en period. Men så gick jag tillbaka till min gynekolog och sa, men den här är alldeles stark för dig. Vi ska testa en lättare liksom. Och det blev ju liksom life changing moment tillsammans med att jag faktiskt har lagt om hela kosten och exkluderat en massa grejer. Men vi kommer att prata massor om det i HerCare-podden och denna premiär den 25 januari, så man får gärna lyssna då. Och det finns i vilken poddspelare som helst. Det heter HerCare Kvinnohälsa under livet.
Det som gjorde mig ledsen när jag fick diagnosen var dels att jag började på en utredning för 7 år sedan hos den här manliga läkaren, och att jag vet inte om det hade någonting att göra med att jag inte vågade vara lika sårbar. Och jag kände så här, gud, vad synd att jag inte fick diagnosen då. Jag tyckte att 7 år där mycket har varit jobbigt liksom. Men så har jag samtidigt också skaffat 2 barn. Jag har en ny man, vi har flyttat, vi har hit och dit. Så att man får väl också lära sig att ja, det som har varit, och det har också gjort att jag har till exempel vågat skaffa 5 barn. Det hade jag nog aldrig gjort om jag hade fått en diagnos när jag var 15. Men det känns ju också som mycket av det som jag har velat göra, som plugga och bo utomlands, och det har ju liksom ändrats då av en impulsivitet. Så här, man har träffat någon, man kanske har sålt grejer man inte har velat, man har inte haft något liksom långtidstänk så här, men grej, men jag behöver inte ta det här beslutet nu, jag kan ta det här beslutet om ett år eller jag kan ta det om en vecka. Att man tänker att det finns bara en lösning på problemet.
Ja, impulsen blir så stark så att så här, du kan inte stå emot den liksom.
Nej, nej, det går inte. Och jag tycker det är så spännande nu att så här, ja, men, Ivar Arpi som är forskare bland annat inom ADHD, han säger så här, om inte ADHD hade funnits så hade vi ju inte lämnat Afrika.
Så är det ju. Det påstås ju att alla upptäckare, alla människor som har upptäckt saker och ting och utforskare har ju haft ADHD, men de har ju också haft liksom, om vi nu skulle jämföra med Isabella Löwengrip och Pingis Adenius, som alltid haft en pingis där vid sin sida liksom, som har hjälpt till att styra kursen liksom. Så att så här, man ska inte under en ADHD-diagnos göra sig av med människor som faktiskt kan hjälpa en, bara för att man blir liksom lite hög på sig själv. För det är ju ofta så att många personer med ADHD, de blir, får mycket uppmärksamhet i media och de blir liksom messias uttalanden och så vidare och blir starka ledare. Och då när man blivit alldeles för uppblåst, då helt plötsligt så försvinner liksom den där liksom ledsagaren på vägen, för att man själv känner så här, nej men alla älskar mig, vad ska jag med dig till? Det här klarar jag själv, men det gör man inte.
Man får liksom en ADHD-narcissism kan man säga.
Precis, alltså man blir en kick liksom av sig själv.
Ja, och den tror jag, den kan ju alla människor känna igen sig, men det är också att man lever lite i sin egen verklighet. Och jag tycker ofta när man pratar med människor med ADHD säger man så här, jaha, men varför gjorde du inte så då? Jaha, så kan man ju göra. Liksom, lösningar som för alla andra är så självklara, men som är så icke-självklara liksom. Jag tänker Anders Hansen då, forskaren, han, det är så spännande, han... Ja, men, han beskriver i sin bok att ju längre bort man rör sig i Afrika, desto vanligare är det då med genkombinationer som korrelerar med ADHD. De som alltid sökt sig vidare särskilde sig då liksom, från de som hellre stannade kvar. Och för varje då kicksökande generation så blev skillnaden större. Och i Mexiko då, som är liksom det sista, vad ska man säga, sista stället då där man stannade kvar, där är det så här... finns den allra högsta frekvensen av ADHD-generna finns i Mexiko. Och det är också en av de sista områdena i världen som befolkades av människan. Så de som har tagit sig dit är liksom de som för varje generation är så här, nej men vad fan, jordbrukare, nej vi drar. Alltså skibummarna, nomaderna, du fattar, de som är
ja,
så här,
jag fattar.
Nej men vad, då ska jag stå här varje dag och liksom hålla en plog? Nej, glöm det, hej då! Så det är ändå väldigt, väldigt spännande liksom.
Ja, och så har det kommit ny forskning nu som säger att ADHD är eventuellt den nya genen. Att det är liksom en helt egen art som har börjat uppstå, sprunget ur vad heter det, gammal statistik eller gammal forskning eller vad man ska säga. Så att så här, man upplever att det finns en helt ny gensammansättning hos ADHD patienter jämfört med vanliga. Så att man börjar prata om snarare om att ADHD är den nya typen av människa. Och den nya typen av människa, drömman, det här är min roligaste, det är en autist. Ja, ja. Så den gamla alfahanen, ja, exakt. Den gamla alfahanen är på utdöende om den nya människan tar vid. Det här är ju väldigt spännande att sätta i paritet då med det AI-samhälle vi kommer kliva in i framtiden. Eller verkligen inte i framtiden, nästa vecka typ. 2022 ska väl den första roboten börja leverera era varor. Så att vi får väl helt enkelt se vad som händer. Men jag tycker ändå det är spännande att prata om, och jag tror att den trenden vi kommer se under 2022, det är inte längre att prata om psykisk ohälsa, utan faktiskt psykisk hälsa. För det finns mycket större spektra än bara ohälsa.
Det var en försoning att få diagnosen, och det var också en sorg över liksom det som jag kanske mycket har velat med mitt liv nu när jag gör liksom, ja, när man sitter och gör en liten bokavslut för de första 50 åren, så är det så här, jag menar, min sorg är att jag liksom inte stannade kvar i USA och pluggade, min sorg är att jag inte drog till Lund, att just de här impulsiva valen har inte kanske varit de som jag i själ och hjärta har velat göra, utan det är någon annan del av mig som bara säger okej, jag hakar på, okej, jag blir på smällen, okej, då drar vi dit. Och jag menar inte att det har gjort mitt liv sämre, men jag kan känna lite så här, nu fyller jag 50 i sommar och jag hade liksom, det känns som att jag står där och vill börja göra de grejerna som jag ville göra när jag var 20, men på grund av impulsivitet och så här, att inte ha konsekvenstänk. Och då kan man ju ha människor som finns där för en, som när min mamma fanns där, då blev det ju inte lika påtagligt den problematiken jag hade, för hon täckte upp, hon fanns där, liknande liksom. Och jag, det tycker jag många vittnar om, så här, men pappa hjälper mig med ekonomin, annars skulle det gå åt helvete, och den hjälper mig med det, så att annars skulle det gå åt helvete. Att ha man liksom någon som finns där i bakgrunden som hjälper en, så kan ADHD verkligen vara en superkraft. Men om man fastnar i någonting, något destruktivt eller liknande, så kan det verkligen, verkligen vara en jävligt jobbigt handikapp liksom. Så det gäller att klura ut, som du säger också, vad är vad? Vad är stress? Vad är hormoner? Vad är gener? Vad fan är vad? Och nu så ska allting bara klumpas ihop. Och det är så här, om vi kvinnor ska få en bättre hälsa, så måste vi liksom fan ta reda på vad det är som får oss att må dåligt liksom.
Ja, precis. Och grunden till att ha en bättre hälsa är ju också att få en högre livskvalitet och kunna njuta mer av livet. Och kan man inte det, då ska man söka hjälp. Punkt.
Precis. Well said. Vad ska du göra nu då?
Ja, men nu måste vi åka ner och handla lite mat här, så vi kan ha liksom lite luncher och så. Det är fortfarande skidort och det är Norge. Det är rätt dyrt, ska man glatt erkänna. Så att så här, jag tycker att det är rätt onödigt att slafsa i sig någon pasta som man kan göra själv på spisen för 800 kronor senare för 4 personer. Så då tycker jag att då ska vi passa på att handla lite mat. Nej, men, och sen så händer ju det som alltid händer mig, som är så sjukt. Jag känner ju så fruktansvärt mycket människor, och det gör ju du med. Så jag hinner ju bara dyka upp på hotellet här och liksom lägga ut en Insta-story, så får jag liksom ett DM från min gamla granne Ine, som jag bodde granne med på Greve Turegatan i Stockholm. Hon bara, du skojar, är du här? Jag bor i stugan mitt över. På riktigt bor hon 50 meter från mitt hotellrum. Så jag traskar över där första kvällen när vi kommer med ungarna. Och där har hon en jacuzzi på balkongen och hur mycket roligt julpynt som helst och massa härligt vin. Så jag blev kvar där till klockan 23:30 på söndagkvällen. Så nu fick jag också massa jultips då på vad jag köper med julgranspynten. Så vi måste ner på stan och handla julgranspynt helt enkelt.
Nu?
Ja, men Tom Allan är besatt utav all typ av julpynt. Så att så här, nu har jag fått liksom länkar till Rusta i Sverige på specifika julpynt. Och sen har jag fått en butik här nere i Trysil som jag ska åka och handla på.
Åh gode gud, jag sitter här och googlar på en norsk mat och blir fan inte upprymd. Alltså färgkål, vet du vad surskild är?
Nej.
Det är normen att svara på inlagd sill. Finnbiff. Det är salterat renkött. Och sen kommer köttekakor. Det är deras köttbullar. Men sen kommer något som...
Du vet att det pizzeria tätaste landet per capita i Europa är Norge. Alltså de har alltså ingen matkultur. De äter pizza. Och det är de ju för sig bra på, det måste jag ge dem. Men det blir rätt enformigt.
Ja, men de har ju, jag har ju varit i Norge lite grann och jag älskar ju landet som sådant. Men att det är så dålig mattradition med alla dessa stålar som finns i det där landet, det är för mig helt obegripligt.
Ja, men som Ine sa också, i och med så här, coronapandemin, strategin runt hur man har gjort, har ju sett så olika ut för Sverige och Norge. För som hon sa så här, för Norge var det ju helt naturligt att vara hemma, för vi har ju oljefonden. Hon bara, jag fick ju betalt 67 000 norska kronor efter skatt när jag hade varit hemma i 3 månader. Det var ju inga problem för mig att vara hemma, men för er att vara hemma, det går ju inte. Så det är ju inte konstigt att så här, norska och svenska strategin måste se annorlunda ut, för vi har olika liksom, situationer i samhället. Alltså, så att man kan inte bara säga att så här, Norge gjorde bättre eller Sverige gjorde bättre. Vi måste ju göra utifrån våra statsskick. Liksom. Ja. Och så vi har valt att välja att ha världen. Vi har ingen oljefond, så vi kan ju inte göra det. Liksom. Så det är klart att det blir mer privilegierat i länder som Schweiz eller Norge och så vidare, där man har en annan typ av liksom, trygghet i staten. Mm. Liksom.
Du menar att man kan skita lite i att maten smakar skit? Man får ta igen det, va?
Nej, men jag menar så att så här, det ter sig så olika per land. Mm. Liksom. Att man så här, vi har så olika förutsättningar. Så att så här, om de nu har en crappy matkultur, men alla har en hytte och alla åker till stugan och lagar sin egen mat. Mm. Och sen så kanske man bara käkar pizza när man är hemma eller går ut. För man liksom inte riktigt har haft någon, det har inte funnits någon användning. Men det är inga normer som är hemma på helgerna. Nej. Och går ut och käkar som vi gör i Sverige. Så att så här, de åker upp till sin hytte. Antingen köper man med en pizza eller så lagar man något eget. Liksom. Jag tänker att det måste vara så baserat på det.
Jo, liksom. Jag vet. Men jag blir ändå så chockad när man går in i en mataffär i Norge och säger, nej, men det är ju Krakow 1978. Man säger, jaha. Nej, men det är helt sjukt. Jag måste bara avsluta med angående barn och liksom det förändliga samhället vi lever i, när de också kan ta del av det som händer i världen på ett helt annat sätt än vad du och jag kunde när vi var små. Då var det så här, Emily som de som äger hotellet, hon jobbar i sossarna och är politiker, så vi har pratat mycket liksom, men såklart politikersnack, att så här, det första gången som egentligen var ett nationellt trauma, det var ju med Palme. Och det var så chockartat för alla att säga, det här kunde hända i Sverige. Vi har varit så invaggade och naiva, och sen kom tsunamin ut dit, att vi fortfarande blir så jävla chockade över allt som sker. Och så det här med Einar liksom, att ja, men gud, vad händer nu? Och det är bara att kolla på hela systemet med prioriteringen av skolan och alla ungar som liksom, ja, men det som vi pratade om med Dick Sundevall i en av poddarna kort efter Einars död, att ja, men vad gör man med alla dessa unga killar nu som bor då i utanförskapsområden och så här, flyttade in för 15 år sedan, och nu är det så här, tusentals killar som inte kanske har något vettigt att göra liksom. Och deras rastlöshet är ju ingen skillnad mot för 1000 år sedan eller 100 år sedan, men då fanns det liksom inga, då kunde man inte få tag i en pistol på nätet. Alltså, är du med mig? Vad gör man med all den här rastlösheten angående ADHD? Och så igår så har vi käkat middag, så ligger vi och kollar lite på film, och så ligger Frasse, liksom, han ligger i en egen liten säng där i en utbäddssoffa, och han är så, helt plötsligt hör man så här, gråter du Frasse, från Bobo? Och Frasse är så förtvivlad. Han gråter som han aldrig har gråtit i sitt liv. Och vi försöker, och han ligger på pappa och hulkar, och det, vad är det han vill inte säga? Han säger det imorgon, och det är någon som mamma känner som har dött. Och, vet, vi får hålla på och traggla med honom i en halvtimme, och han bara gråter och gråter. Sen kommer det fram att han tänker på Einar.
Nej, men gud.
Nej, för att vi har ju pratat om det också liksom, såklart. Och sen så har vi pratat om det i Sanna, som min podd för Micke, och Lena levde ju tillsammans under många år. Det är klart att det har blivit nära på ett sätt, och det berörde mig jättemycket. Man har ju barn i samma ålder. Det tog mig väldigt, väldigt hårt liksom. Och det kanske de har känt av, men så de har lyssnat lite på hans musik och sådär. Så att vi en timme då så fick vi prata om det här, och han lugnade ner sig till slut när vi lovade att vi skulle åka hem lite tidigare då och stanna på vägen och lämna orangea rosor på Einars grav. Och då tänker jag så här, det är någon form av liksom nationellt trauma, fast med den nya tidens spelregler, förstår du? Det är inte så här politiker eller kanske idrottsmän, och barnen en annan tillgång, och det fick mig att tänka till så här, att han precis fyllt 5 år, och det här har liksom satt sådana spår i honom. Jag bara ville ta det med dig, för att jag blev så himla berörd. Han var så förtvivlad, och sen så när vi började prata om att jag tänkte så här, men vi pratar om det, så ska jag förklara för honom varför Ina var död, och han är liksom 5 år. Jag lyckades liksom inte göra det på ett bra sätt. Jag bara tänker så här, det är en ny tid som du säger, det är så här AI, det är liksom en ny sorts trauma som kommer upp, och man måste liksom vara lite mer förberedd på allt, känns det som. Är du med mig?
Ja, nej men, precis som jag var 6 år när Palme dog liksom, och vaknade utav den nyheten på morgonen. Mm. Och det var en väldigt vuxen man, och han betydde någonting för Sverige. Mina föräldrar var för ledsna, men det var fortfarande en abstrakt sorg. Här har vi helt plötsligt en person som är liksom i deras ålder. Och det är väl snarare det som gör det mer dramatiskt på något sätt, att de kan relatera till det på ett helt sätt. Man får ju bara hoppas på att de helt enkelt kan bära med sig det här, och liksom kanske kan vi, även om hans död är fruktansvärt tragiskt, så kan vi hoppas att det påverkat en generation på ett sätt som kan få det att inte hända igen. Och precis som Jan Emanuel sa i den här intervjun om Östermalmsbor som Aftonbladet gjorde, att han tyckte att det var bra att folk blev rånade på klockor och så vidare för att se hur det faktiskt ser ut och funkar i verkliga världen, att det inte finns skyddade zoner längre. Det kanske ligger någonting i det. Jag håller sällan med Jan Emanuel. Men det fanns ändå något i det han sa som var en rättighet.
Men nu, den här gången måste jag ge honom. Men jag tänker att både Sverige och Norge har ju liksom råkat ut för nationella trauman som vi inte har överhuvudtaget haft en imaginär tanke på att det skulle kunna ske. Jag tänker på Utöya och liknande. Att vi bor här i norr. Vi har liksom klarat oss bra. Vi har haft politiska språngbrädor, bra skolor. Och det märker man också nu inom EU. Så här, att det är så många länder som ligger efter oss nu när vi ska ha ett gemensamt klimatavtal. Så här, okej, nu ska vi snacka lite med Polen och Tjeckien och dem. Om, alltså, vi har varit väldigt privilegierade och väldigt sansade människor liksom, genom århundraden. Vi har hållit oss utanför krig och vi liksom varit ganska smarta. Vi har varit ganska icke-ADHD om man ska säga så. Vi har liksom hållit oss här i norr. De har inte riktigt nått oss hela den där genen på samma sätt om man ska här, skämta lite om det. Men, och sen att sånt händer så har vi svårt att förklara det, för att vi har liksom inte stått förberedda heller. Jag känner att det är en sån känsla som jag har lite med Einar. När jag ska förklara för mina barn, nu är de ju väldigt små, så kan jag inte riktigt förklara på ett bra sätt varför unga människor skjuter skallen av varandra i Sverige. Om du förstår vad jag menar.
Ja, nej, jag förstår. Mm. Och med det tror jag vi avrundar den här podden. Så kan vi gärna komma in med tips på det. Jag tycker vi ska plocka upp en grej inför 2022 som vi testade lite smått under hösten. Det är ju de här olika dilemman och bekymren som då och då skickas in till oss. Mm. Så vi plockar upp den tråden. Så från och med nästa vecka tycker jag helt enkelt att då är det dags att skicka in era olika dilemman. Och det behöver inte bara handla om kärlek. Det kan vara jobb eller kompisar eller precis vad som helst som ligger nära till hands.
Precis. Och vi kommer svara efter bästa förmåga här på kammaren. Gott nytt år!
Gott nytt år och god fortsättning. Hörs om en vecka.
Akkurat!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.